Kära dagbok. I mitt yrke som samtalsterapeut är det viktigt för mig att luta mig på kunskap och teorier som är tillförlitliga. I Sverige pratar vi ofta om evidens, alltså att det finns bevis för att en viss metod funkar. För att hitta dessa bevis så forskar man. Så viktigt. Inom området familjebildning med olika typer av donationer och icke-normativa familjebildningar blir ju forskningen också såklart superviktig. Jag är så glad för att jag ska få möjligheten att prata om detta i podden idag. Hej och välkomna avsnitt 123 av podden Jag vill ha barn. Och i studion med mig idag har jag ingen mindre än Gunilla Sidsjö. Hej!
Hej, vad trevligt att få vara här och få prata med dig.
Eller hur?
Och alla andra.
Det borde vi ha gjort för länge sedan, men saker och ting blir som det blir. Nu måste du hjälpa mig, för din titel är så svår. Vad är den? Professor i...
Jag är stolt över min titel.
Ja, det ska du vara.
Jag är, och inte bara att jag är professor, jag är stolt över där i ämnet. Jag är professor i psykosocial obstetrik och gynekologi.
Så heter det.
Och det är den enda personen i Sverige som har den, tror jag, den titeln i det.
Ännu coolare.
Jättekult.
Psykosocial obstetrik och gynekologi.
Precis. Det handlar om förlossningsvård och det handlar om gynekologi. Men jag jobbar otroligt mycket med reproduktion, kvinnor och mäns hälsa när det gäller reproduktion. Men framförallt väl kvinnors hälsa i samband med hela livet egentligen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Är du läkare i grunden?
Nej, jag är beteendevetare i grunden. Och också utbildad psykoterapeut.
Och de av mina lyssnare som vet vem du är, för det är nog ganska många, gör det dels för att de kan ha gjort sin psykosociala utredning hos dig.
Precis.
Du har ju hemma till vardags i Linköping.
Absolut, Linköping på kvinnokliniken.
Och sen så hjälper du även några privata kliniker med deras psykosociala utredningar.
I Stockholm.
Precis. Och sen har du skrivit min absolut bästa bok, eller broschyr kanske vi ska kalla den för.
Och du tänker på hur man berättar för ett barn hur man har kommit till.
Ja. Kallar du det för en bok eller en broschyr?
Nej, men jag säger bok. Det kanske är lite pretentiöst, för det är ju en broschyr egentligen. Den är ju ganska behändig. Men det glädjer mig verkligen att du tycker att den är bra.
Tycker ni, jag använder den, jag skulle säga att jag använder den nästan varje vecka. I olika sammanhang. Dels att jag, alltså nu behöver jag ju inte kolla upp något själv längre, för jag kan
det. Du kan den utan, jag kan den.
Men jag refererar till den och delar ut den och tipsar folk om att de ska hitta den. Men du, om vi ska backa bandet lite och bara berätta för lyssnarna vem du är och hur du hamnade i den här professorsrollen.
Ja, nej, men jag har jobbat sedan början på 80-talet på kvinnokliniken i Linköping. Jag var med när vi startade upp vår IVF-klinik och det var 85-86. Och tyckte att det här var otroligt viktigt. Barnlängtan, önskan om att få barn, bilda familj finns ju hos de allra, allra flesta. Och utvecklingen i den här verksamheten har ju varit enorm. Både vad det gäller medicinska framsteg, men också kanske att vi har verkligen fått en stor grupp människor som kanske inte alltid behöver den riktigt medicinska hjälpen, men behöver en hel del psykologisk hjälp i hur man ska klara av att bilda en familj. Om man inte har egna ägg eller egna spermier till exempel. Om man lever i ett samkönat par.
När gjordes den första IVF:en i Sverige, vet du det?
Det var i Göteborg på 83, tror jag.
Det är ju ändå 84, liksom otroligt vad vi har kommit på ändå så kort tid.
Ja. Och så mycket bra resultat som faktiskt är idag. Ja. Både vad det gäller antalet graviditeter och friska barn födda.
Ja, det är ju viktigt.
Det är oerhört viktigt. Barnperspektivet är väldigt viktigt i detta.
Det ska vi alltid ha med oss. Mm. Vad gör du när du inte jobbar?
Men jag är ganska social. Jag har mycket vänner, tycker om att träffas och äta gott och ha diskussioner om högt och lågt.
Ja, ah, det gillar jag med. Mm. Det är nog därför jag sitter i en podd och diskuterar.
Läsa är alltid bra. Titta på bra serier är alltid bra.
Mm. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv? Vad är det för typ av person typ i de här sociala sammanhangen? Är du den som fixar och ordnar, eller vem är du?
Ja, men det är nog lite både och. Jag omger mig med människor som faktiskt också är fixare och donare. Och, så vi hjälps nog åt väldigt mycket. Mm. Hjälpas åt är ett bra koncept faktiskt.
Ja, det är det verkligen. Du, hur ser liksom en vanlig dag ut i ditt yrke? Finns det ens vanliga dagar?
Ja, absolut. En hel del är ju rutin. Ja. Man gör vissa saker. Men om vi tänker en dag så... numera börjar bli så gammal så jag vaknar ganska tidigt. Och promenerar till sjukhuset i Linköping. Det är en vanlig dag för mig. Sedan så har vi ofta patientbesök. Antingen enskilt eller... Och vi säger patienter.
Mm.
Eller att jag och en av våra doktorer på RMC träffar patienter ihop. Vi tittar mycket på forskning, läser en hel del rapporter. Jag skriver ju mycket också. Men en klinisk dag så är det ju fullt med män och kvinnor eller ensamstående kvinnor på vår klinik.
Mm. Kan man säga att du ingår liksom i ett forskningsteam, eller hur funkar det med forskningsdelen?
När det gäller den här barnlöshetsdelen, när vi har tittat och följt upp och gjort studier när det gäller både ensamstående och samkönade par och IVF-par, så jobbar jag tillsammans med två kollegor, en från KI som är Claudia Lampik och Uppsala, representeras av Agneta Skogsvånberg. Vi har jobbat i 15, kanske till och med 18 år ihop i olika sammanhang när det gäller att följa upp. Så vi är ett riktigt bra forskningsteam.
Mm.
Och nu gör vi en studie tillsammans med Falun, Malmö, Linköping, Uppsala, Livio, Gärdet, Örebro också, där vi följer ensamstående kvinnor och också tittar på kvinnor som lever i ett heterosexuellt par, för att se hur man mår, vad man har för behov, vad man har för nätverk, ekonomi och lite sådana saker som vi ska följa under en längre tid. Och då är det Evangelina Ilanis, som också är i Uppsala, som ansvarar för den studien. Men vi är ju en forskargrupp. Det måste man alltid vara i dagens läge. Man kan inte göra något själv.
Hur får hjälpas man liksom...
åt, vet
ja,
du?
Precis. Det känns som en röd tråd.
Hjälpas åt ska man göra. Ja.
Men du, hur finansieras forskning?
Ja, det där är ju en knäckefråga alltid. För man har ju mycket idéer och man tycker att det finns behov av att undersöka vissa saker.
Ja.
Det här är ju ett enormt behov att undersöka.
Ja.
Du
inledde ju... Jag skulle kunna komma på 100 olika forskningsgrejer man skulle kunna göra.
Men då gäller det ju att tänka igenom en rimlig forskningsplan och ansöka de stora forskarfonderna, som Vetenskapsrådet. Det finns ett forskningsråd som heter Forte. Och där har vi varit lyckligt lottade och fått en del medel.
Mm.
Men forskningen är ju nästan alltid underfinansierad.
Ja, visst är det så. Mm. Det kan inte komma in liksom en privat jätterik person och säga nu vill jag att ni ska kolla på det här.
Ja, det kan man ju göra. Man kan ju skänka pengar till ett visst forskningsändamål och, ja, som får förvaltas av till exempel universitetet eller någon region. Det funkar ju. Men fortfarande ska det ju vara en vetenskaplig forskningsplan och det ska vara etiskt tillstånd. Man gör ju ingenting utan etiskt tillstånd.
Mm.
Och då handlar det ju om att det finns en nämnd som värderar så man inte gör övertramp eller gör någon illa eller på något sätt riskerar någons hälsa eller välbefinnande på grund av frågor man ställer eller undersökningar man gör.
Just det. Så det ska in i systemet ändå på något sätt. Det låter smidigt tycker jag. Om du ska berätta lite vad det finns för forskning som är så att säga avslutad. Finns, om det ens finns, för det måste ju vara långa tidsaspekter i de här frågorna.
Ja, men det är ju det som är både svårigheten och det som är det roliga i den här typen av forskning. Att man kan inte gå in på ett labb och göra någonting och få sitt resultat kanske inom ett par veckor. Här är det ju för det första så att man ska rekrytera personer som ska genomgå en behandling där vi vet att man alltid gör, eller man gör behandlingen men man lyckas ju inte alltid. Och sen så
det är
inte bara så att man är intresserad av de som lyckas och får barn. Vi är ju också faktiskt intresserade av vad händer med personer som vi försöker hjälpa och som inte får barn.
Mm.
Blir man gravid så är det ju faktiskt en leveranstid på barnet på 9 månader.
Mm.
Och sen om vi nu ska ha barnfokus så vill vi ju veta lite om barn. Hur barn utvecklas, hur de föds, hur ser de ut när de föds. De är ju alla gulliga barn förstås, men föds de i rätt tid, är de friska? Har vi gjort rätt när vi har behandlat till exempel? Sen ska man ju också växa upp och kanske ha en åsikt som barn och det är inte så enkelt att fråga alla barn vad de tycker och tänker. Om till exempel hur man har kommit till. Det är en balansakt.
Mm.
När det gäller donatorer som vi också har följt och som är en oerhört viktig grupp. Det är kvinnor och män som donerar sina celler. De gör en medmänsklig och samhällelig insats tycker jag.
Mm.
Och de måste man ju också följa för att se. Har vi valt rätt? Har vi tänkt i alla steg för att inte skada de här personerna i framtiden. Gör man en äggdonation så gör man ju faktiskt en avancerad behandling.
Mm.
Hur mår man efteråt? Och det kan man ju svara på direkt efter behandlingen. Men vi är ju faktiskt intresserade av långtidsperspektivet.
Ja, verkligen. Mm. Jag tänker också bara att vara donationsbarn. Mm. Det spelar ju jättestor roll vad som händer i livet och olika skeden i livet. Och, alltså det här har jag ju tänkt på jättemycket för att jag tänker på vad jag kommer utsätta min stackars dotter för. Mm. Men då tänker jag liksom att, och de donationsbarn som jag har träffat, de är ju alla liksom i 20-årsåldern.
Mm.
Alltså de vuxna.
Mm.
Och då man märker ju att de har ju ett synsätt som tillhör att vara ung vuxen.
Mm.
Och jag tänker att man ändrar ju det synsättet sen när man blir lite äldre. Om man kanske funderar på egna barn tror jag man får en annan tänk kring genetiskt ursprung.
Precis, då blir ju helt plötsligt det genetiska väldigt viktigt.
Ja.
För väldigt många människor när man själv ska bilda familj.
Som man kanske inte har tänkt på innan.
Liksom. Nej. Och har man då gjort sin behandling i Sverige så har vi ju tänkt väldigt mycket på det här med hur man utreder donatorer.
Mm.
Jag är med och rekryterar donatorer. Och vi lägger ju ett pussel med egentligen familjen. Vi frågar mycket om mamma och pappa, syskon, hur man mår, om det finns några kända sjukdomar som faktiskt skulle kunna vara ärftliga.
Mm.
Och det här säkerställer ju att i alla fall i ena ledet så är man ganska väl kontrollerad. Men vi vet ju inte allt.
Nej, det går ju inte att veta allt, tänker jag.
Men det är ju kanske frågor som vi ställer en donator som man aldrig ställer en partner som man träffar och bildar familj med. Vi brukar kanske inte fråga hur mår din faster och har hon några barn och hur mår de och så vidare. I alla fall inte i första ledet. Eller i första tiden som man börjar träffas.
Vad skulle du säga är den största motivationen till att bli donator?
Men tittar man på studier i världen och även vi som har tittat på donatorer i Sverige, så ser man ju att man säger att det är främst av mänskliga skäl. Man känner någon som har varit barnlös eller är barnlös. Mm. Men det finns också andra incitament, och det är ju ekonomi ibland.
Mm.
Men det låter ju inte så snyggt att säga det. Så det kan också vara ett skäl till att det kommer lite längre ner. Men vi har sett studier där man faktiskt säger att ekonomi har en betydelse. Mm. Och det kanske också är naturligt att man gör en insats. Vi är vana att inte bara få ett tack ibland, utan man kanske vill ha någonting mer.
Mm.
Men i Sverige ser vi ju det här som en donation. Alltså man gör det för man ger bort något utan egen vinning.
Mm.
Och man verkligen ger bort något. Man ska inte ha vinning av det här. Det är inte ett sätt att få egna barn. Men det finns sådana studier från USA och från Europa där man har sett att en del donatorer kanske tycker att jo, men jag vill sprida mina bra gener och lite så.
Mm.
Där funderar vi lite mer, tror jag, i Sverige.
Du, liksom kriterierna på en donator, har du varit med och tagit fram då?
Nej, de har nog arbetats, eller nog, de har arbetats fram gemensamt, och man har tänkt, och vi har ju ändå haft donationsverksamhet på spermadonationer i
länge.
Massor med år i Sverige.
Mm.
Men lagen om att en donator inte kan vara anonym kom ju 85.
Mm.
Och vi var först i världen.
Mm.
Sen finns det några amerikanska kliniker.
Vi var först i världen med att den inte fick vara anonym.
Ja.
Ah, det visste inte jag.
Jo,
cool.
Sverige var först. Och insåg att barn har rätt att veta sitt genetiska ursprung.
Mm.
Och den är ju efterföljd av flera länder. Nya Zeeland, England, Finland. Och i Danmark, som ju många svenska kvinnor åker till, och ibland par också, så har de ju både och.
Det jag tänkte på var det här med att det på väldigt många ställen, fast inte i Sverige, är så att det finns ett krav att man ska ha egna barn innan man får donera.
Mm.
Har du någon syn på det? Eller någon?
Mm, det finns ju fler skäl till det.
Mm.
Dels så kan man tänka sig att man är fertil, man har bevisat sin fertilitet. Och sen så är det ju också så att om man inte har barn och aldrig får barn, så kan ju det ställa till det för de här personerna. Har de barn som man har gett upphov till någon annanstans, det kan ju, det här vet vi ju ingenting om.
Nej.
Det här är ju inte beforskat på det sättet. Det är väldigt svårforskat också. Men också vi, när man tänker på kvinnor, att man verkligen har kanske genomgått en del. Man har varit gravid och fött ett barn. Och, men så är det inte. Det är inte alla som har gjort det. Jag tror att ungefär hälften, när vi tittar på svenska donatorer, så har man egna barn.
Mm, men det är ändå inte så många.
Jaja.
Det ska ändå vara ganska mycket.
Ja, däromkring. Men kanske lite olika för män och kvinnor.
Ja, ja, såklart.
Mm, mm.
Det är ju också lite skillnad i ingreppet, så att säga.
En oerhörd skillnad.
Mm.
Mm. Sen kan man ju få, alltså när man blir donator, och det här med att man ska ha barn, att vi tycker det är bra, är ju också så att man kliver in på i ett medicinskt sammanhang. Vi tar en massa prover, man tittar på hur många spermier man har, hur de ser ut, hur de simmar. Du får en information om det som du inte skulle ha annars.
Mm.
Som kvinnor tittar vi på äggkapacitet, vi tittar på hormoner. Helt plötsligt kanske du får ett svar, du har en väldigt låg äggkapacitet. Och då säger många, vi förbereder ju för det här, då säger många kvinnor, ja men det är bra, då vet jag det. Och det kanske det är, för då kanske man ska starta sin egen familjebildning.
Jag är ju för att man skulle ha någon form av allmän fertilitetskoll för alla.
Det vore väl jättebra.
Inom viss ålder.
Också inte bara koll utan information. Ja,
precis. Att liksom väcka särskilt kvinnors medvetenhet kring fertilitet och vad det innebär. Och.
Ja, fast jag tycker mens också. Jag tycker, jag vet inte riktigt om, men har ju inte den här biologiska klockan som vi pratar om, men de ska ju inte bli gamla pappor i majoriteten, tycker jag, ska orka sina barn. Så man behöver faktiskt upplösa. Och kanske också det här att om man ska bilda familj, att det är värt att tänka till. Ja. Och inte göra allting först som vi har blivit uppfostrade att göra numera.
Inte utbilda hamna i min sig, situation. Köpa.
Nej, det, och jag tror också precis som du att det vore värdefullt att man förstår att vår fertilitet är ändlig. Och att man, om man kanske också vill ha fler barn.
Mm.
Så krånglar det till om man kommer upp i en ålder som kvinna.
Det finns ju någonting i liksom att familjeplanering borde vara någonting som ingår i allmänna kunskapen.
Mm.
Hur man gör det och hur man ska tänka kring det. Sen är det ju helt okej om man väljer att inte skaffa barn eller välja att prioritera jobb och sådär. Men att det då är ett medvetet val, att man förstår att man riskar. Alla som jag, alla med mig som bara kör på för att man tror att man kan få barn till man är 50 typ. Eller någon annan. Ja, man har ju ingen, man kan ju inte helt enkelt.
Nej, och vi matas ju lite med den informationen, för att det är kändisar som säger att de berättar om sina graviditeter eller de har precis fått barn. Och då är det ju inte alltid så att man förstår hur det här har gått till.
Nej.
Det kanske inte har gått till på vanligt sätt.
Nej, det är en väldigt viktig sak som vi säger i den här podden väldigt ofta. Tro inte på allt vi läser och ser,
precis.
Utan tänk till ett extra varv.
Jag tänker också att ju äldre vi kvinnor blir, desto mer riskerar vi vad det gäller våra graviditeter. Vi får missfall, vi kan må sämre efter en förlossning. Och det är också viktig kunskap.
Ja, just det, riskerna det innebär riskerna, att vara äldre.
Ja.
Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här som det svenska systemet är att ingen donation får vara anonym, vilket är ju toppen. Och sen så är det ju så att man, barnet själv kan få informationen när barnet har uppnått mogen ålder, tror jag det står.
Mm, det står så.
Fast man säger väl 18 år.
Ja.
Men,
det är knappt vi är mogna när vi är 18.
Det är verkligen en definitionsfråga när man är mogen. Men, men finns det, jag tänker ofta på, i mitt fall så har ju jag massa information. Jag har ju en pdf-fil med massa information som jag tycker är väldigt värdefull att jag har. För det påverkar liksom mitt sätt att förhålla mig till att mitt barn är donatorsbarn och hur jag berättar om det och att det finns information och så här. Det liksom hjälper mig, det är klart att jag har valt att tänka så också eftersom jag är i den situationen.
Mm.
Men det hjälper mig att liksom inte tänka att det finns ett stort svart hål som ska fyllas när hon fyller 18. Vet du vad anledningarna till att man har valt att göra så? Att vänta till mogen ålder?
Nej,
alltså, och finns det någon forskning på det?
Nej. Och det är ju så att som jag säger, lagen kom 85 i Sverige. De första barnen är födda 86 i princip. Föddes ungefär 7500 per år. Vi vet idag att det är ungefär 50 personer som, alltså barn då, fast de är unga vuxna, mm. som har sökt upp klinikerna för att få 50-60 kanske det är i dagens läge, för att få lite information om mm. sin donator. Och när de hade vetat...
Vad blir det? Det är ganska få då ändå.
Ja, ja, det, är ju, det skulle kunna vara 1000 barn ungefär.
Ja, just det.
Eller 1000 personer som nu är vuxna som skulle kunna få den här informationen. Mm. Och varför man har valt att inte höra av sig till klinikerna finns ju kanske två skäl. Det ena är att man inte vet. Och det andra är att man bryr sig inte. Man har en mamma och pappa. För att
just
vi
det,
fick
det
ju inte lagen
inte
med
vet.
Samkönade 2005. Och så de här första barnen, de första åren är ju till heterosexuella par.
Ja.
Man har en mamma och pappa.
Just det.
Men varför man tänker att
och de föräldrarna har ju egentligen ingen skyldighet att berätta för sitt barn.
Jo.
Har de det?
Ja. Ja. De har ju fått barn under den tiden som lagen fanns.
Ja, okay.
Men det kan vara så att de fick lite motstridig information mm. av personal som jobbade på reproduktionssidan. För att lagen kom till ganska snabbt.
Mm.
Och lite känslomässigt mm. styrd. Och... precis som du inledde med idag var ju det här att vi pratar mycket om evidens och vi vill mm. veta. Och, men här bara tog man en lag och sa att det här tror vi är bra. Och på den tiden hade man ju inte DNA-tester eller allt vad vi har idag. Och att det finns möjligheter att om man får reda på någonting, jag kan googla dig och se kanske till och med var du bor och hur din port ser ut och vad du, de runt omkring mm. dig tjänar. Allt det här börjar ju vi vänja oss vid. Men när lagstiftaren bestämde den här lagen så fanns ju inte sådana möjligheter.
Nej.
Och jag tror att det fanns i vissa sammanhang, jag vet också att vi har hört personer som har fått barn på det här, under den här perioden som har sagt att ja, men de sa på sjukhuset att ta den här hemligheten med i graven. Det är ingen som behöver veta. Och det här vet vi ju inte riktigt mm. alltid om det här är det bästa.
Nej.
Om man som du har ett barn själv och vet det och du har berättat och berättat för alla andra vad du faktiskt till och med så vi hörde i hela Sverige, så är det ju ändå så att du kan ju inte mörka det här för ditt barn.
Nej.
Och du är ju den som har initiativet på att berätta för henne
mm.
precis det du anser att hon är mogen att ta emot i olika skeden i livet och mm. vad hon ska få för information. Det är ju inte alla andra som ska berätta det här, och så fort andra vet så är det ju ingen hemlighet.
Nej.
Och jag tror att i början, om vi tänker 80-90-tal, så sa man, men det här är ju ingen som ser, det är ingen som märker.
Det.
Och vi var mycket mer hemlighetsfulla om hur vi får barn
mm.
på den tiden. Mm. Det var nästan
mycket
så att...
Mycket skam också,
mycket
med
skam,
att inte kunna göra
skuld,
det.
Varför får man inte barn? Vad beror det här mm. på? Är det något fel på mig? Vad kommer alla andra tycka? Och då var det säkert också lättare att kanske inte berätta. Och så pratade vi inte öppet om olika familjekonstellationer. Det var väl aldrig någon som hade hört talas om att två män kunde ha barn.
Nej, exakt.
Eller att två kvinnor hade barn.
Mm.
Fast man hade det. Men man pratade inte om det.
Det här är som, jag tycker ju det här med familjehemligheter är ofarligt område alltså.
Det är minerat.
Ja, och det finns också från hela min, alltså när jag pluggat till terapeut och massa, det finns liksom massa exempel på det, hur familjehemligheter kan liksom forma en hel familj utan mm. att man vet om att det finns en hemlighet som har format hela familjen.
Mm.
Alltså inte när det gäller sånt här, utan det finns ju andra situationer. Och jag kan, samtidigt när du berättar nu, så kan jag ju förstå hur det var för de föräldrarna där och då.
Mm.
Men de måste ju leva med superskräck nu
mm.
med de här DNA-testerna och allting. Mm. Det blir ju inte roligt när den familjehemligheten kommer fram.
Nej, och man kan väl vara ganska säker på att om någon fyller 18 eller att man ska tala om det här lite senare i livet, så är det aldrig rätt tillfälle. Och det är ju
Nej.
Därför vi tycker inom professionen, och jag tycker verkligen det, att börja tidigt.
Ja. Det är du som har lärt mig.
Börja tidigt.
Ja. Samtidigt som jag byter blöjor historien. Det är ju du som har tipsat mig. Bästa tipset jag har fått, tror jag.
Vad bra. Och också det här att man har fått ett ägg eller man har fått en spermie. Barn är så smarta, de kommer på vad man säger att man har lånat och börjar linda in det här.
Det är därför det är så bra att börja innan barnet förstår. För att jag skulle tippa på att de första 25 gånger jag drog den här historien så var det ju en dålig historia. Mm. Alltså med konstiga ordval och liksom. Mm. Så för varje gång jag berättade så var jag, nej men det där blev inte så bra, men det där blev bra. Det ska jag ta med mig till nästa gång. Mm. Och så berättade jag den på ett nytt sätt. Och så liksom, nu har det landat i en helt naturlig historia. Mm. Som hon säkert, alltså apropå att det här att jag har valt att vara superoffentlig och sitter i podden och allt där. Ja, men hon kommer ju rebella mot det och bli jättearg på mig. Det är jag fullt medveten om. Men, och har också haft en diskussion med mig själv om det är värt det eller inte. Liksom. Och det har jag landat i att det är. Mm. Att jag på också kan förklara för henne hur många jag hjälper genom att göra det. Mm. Men hon kanske kommer bli helt tokig på mig.
Ja,
med all säkerhet.
Det kan
jag ser framför mig när hon 15 år skriker till mig. Så här, du är ju inte min riktiga mamma.
Ja, och det har väl nästan alla barn tänkt någon gång om sina föräldrar. Exakt. Oavsett om man vet hur man har blivit till eller inte egentligen. Men det viktiga är ju att man själv håller i taktpinnen åt. Att man också som förälder ibland kan få lite stöd, lite råd. Ja. Men det är föräldern som bestämmer eller föräldrarna som bestämmer. För de vet ju barnets utveckling. Man vet också vad man gör i helgen. Sätter man igång någon, sätter man bollen i rullning, så kanske man måste följa upp om ett tag när barnet börjar förstå vissa delar av det här.
Ja.
Och då kan inte andra vuxna berätta för barn. Och det är precis det här som du är inne på, familjehemligheter. För det första man gör när man träffar på ett barn, så berättar man hur likt barnet är någon släkting eller mamma eller pappa eller farmor eller farfar eller vad det nu kan vara. Och vi tittar efter sånt, och jag tror att det sitter i vår reptilhjärna, brukar jag säga.
Ja,
jag tror att
absolut.
Vi zoomar in klanen och kollar av hur vi ser ut. Och att
alla
det är
säger
ungefär
det till mig och Liv också, trots att alla vet.
Ja.
Så det kommer helt autonomt.
Ja.
Och vad lik hon är dig ändå.
Ja, du vet. Och lite frågetecken på slutet. Ja, men det är klart hon är. Hon lever ju med dig.
Ja, exakt.
Och vi pratar, vi gör vissa saker som vi härmar. Och det är ju jätteskönt.
Mm.
Och sen har vi ju haft den här idén om att vi matchar lite. Mm. Kanske inte för föräldrars skull utan för barnets skull,
ja,
så
absolut.
Att man känner sig i en enhet som man ser ungefär likadan ut.
Mm.
För annars skulle man ju kunna säga, och vi har pratat om det ganska mycket i professionen, att det spelar ju ingen roll. Man vill ju faktiskt ha ett barn.
Mm.
Det spelar väl ingen roll hur donatorn ser ut till exempel. Men för barnets skull har vi tänkt i de termerna.
Ja.
Jag tror faktiskt att det är rätt.
Jag är helt med på det. Jag tänker att det liksom man gör sig själv och framförallt barnet en tjänst genom att göra så långt man kan att det inte finns något att ifrågasätta. Liksom. Utan att det på något sätt att man tar för givet hur det ligger till. Det gynnar barnet, tror jag.
Ja, och jag brukar faktiskt säga i samband med de här samtalen som jag har att de jag träffar är ju väldigt ofta så att man gör det här inom svensk lagstiftning. Jag vet att du inte har gjort det av olika skäl förstås, och så är det för många kvinnor. Men då är det ju också så att har man gjort det enligt svensk lag, man har gjort det så säkert som möjligt, det är också något man kan förmedla till sitt barn.
Verkligen.
Du har också gjort det här så säkert som du kunde och tagit reda på massor med saker. Kanske varit en ganska besvärlig patient i vissa sammanhang, för man vill fråga om man vill veta om man, ja, nej men precis.
Men jag hade också det som utgångsmall faktiskt, att jag så långt, alltså när jag hamnade i, ska jag ha öppen eller stängd, ska jag ha så här, så där det fanns möjligheter att välja, så valde jag ju det som gällde för svensk, så att jag skulle vara så nära det svenska systemet som jag kunde, för livs skull.
Ja.
Liksom.
Och då kan man också förmedla det till sitt barn. Jag har gjort det här så säkert jag kan. Man kan göra det till andra som ifrågasätter saker. Man kan göra det till sina nära och kära runt omkring. Att jag har gjort det här, det är tillåtet. Jag har gjort det med min absolut bästa insyn och kunskap, tagit reda på vissa saker. Men exakt. Det är ju inte alltid så man börjar när man börjar den här resan. Så jag tycker att det är ju det som är det viktiga i de här samtalen, och att vi många reagerar på att vi ska prata om hur man har det och hur man tänker och reflektera över en del saker. Men det kanske faktiskt är värt det i förlängningen.
Så bra ju. Ja, alltså jag bara tänker kring hur jag tänkte om donatorn innan jag träffade någon från professionen. Alltså att jag, innan jag fick kunskap om vad det innebar att liksom bli förälder via en donation. För det är ju faktiskt en kunskap som man behöver ha, men som man ju inte har innan, och man har en massa tankar och idéer kring som är helt felaktiga, för att man tänker ju att det ska ersätta en partner och man liksom drar lika med tecken mellan potentiell pojkvän och donator och sådär. Så att bara det att jag tog mig till, alltså mitt första möte med en klinik, som om jag hade kunnat gå i det svenska systemet hade ju varit ett möte med dig till exempel. I det här fallet var det en kurator i Danmark. Men liksom det lilla jag fick lära mig på den 30 minuterna påverkade ju hela min resa, hur jag tänkte och så. Att det verkligen inte är samma sak. Och att man behöver liksom tänka utifrån barnets perspektiv. Och det skulle ju inte sätta mitt barn på ett bra ställe om jag valde en liksom allt för avvikande. Nej, och det skulle ju kunna gå det med, men om man har möjligheten att välja något som blir enklare för hen. Liksom.
Och det går ju, men det är ju så vi har tänkt lite, att man då finns i ett sammanhang där man inte kanske alltid behöver säga nej, jag är inte adopterad, eller ja, du kanske måste berätta för några att du inte har en pappa som bor i ett annat land eller har kommit hit. Alltså det finns så många olika saker som faktiskt blir lite enklare, tror vi, i dagens läge.
Men framförallt att man ska liksom förstå det, så man vet vad man fattar för beslut. Ja. Alltså det är att göra de här processerna handlar om att det är en kunskap man måste förstå.
Ja, och man kanske måste både ha kunskapen som grund, men sen måste man ju tänka efter, vem är jag och vad kommer jag vara i det här? Och därför, jag träffar så många kvinnor som säger, jag har jättebråttom, jag ska göra det här, jag vill helst göra det här nästa månad. Och jag har tänkt mig sen på det här jättelänge. Och många har gjort det, många har tänkt, för man har värderat sitt liv och man har kanske haft relationer, men där man har tänkt att man ska bilda familj, så har det inte blivit så. Men varför ska man ha så bråttom precis när man kanske behöver tänka till för någonting som påverkar ens barn, om man nu får ett barn, men det påverkar dig som person och dina personer runt omkring dig för evigheten.
Ja.
Föräldraskap är evigt.
Du sätter verkligen ord på någonting som jag pratar om i podden jätteofta, men jag har inte uttryckt det på det här sättet, och det är faktiskt väldigt bra, för att det är ju väldigt vanligt att, precis som du säger, att man tänker på det här hemma på kammaren superlänge. Och sen så landar man ändå i att jag ska göra det här, jag vågar. Och då är det som att man bara vill trycka på gasknappen och bara tuta och köra. Och det försöker jag motverka på samma sätt som du, genom att säga till människor, sitt inte hemma på kammaren och fundera, utan börja inled. Gå och gör en fertilitetsutredning. Hamna i en situation att du får träffa en psykolog eller kurator eller vad det är, så att du får de rätta frågorna. Det är precis det. Så viktigt.
För att, och det sondera också, omgivningen och titta lite
exakt,
på hur man har
nätverk.
Det.
För det är ju också så att det inte är ett beslut vid ett tillfälle som ska ske, utan det är ju hur många beslut som helst. Så det är lika bra att inleda processen och få alla de här korrekta frågeställningarna också då med kunskap. Istället för att man sitter, det är som att sitta hemma och googla liksom, på något sätt. Det blir man ju inte alltid klokare av.
Nej, och man kanske får historier eller man får höra saker som faktiskt inte stämmer i ett svenskt koncept. Och det inte stämmer för den person man är. Och då är det bättre att få en del motfrågor kring. Jag tycker också det här som du var inne på, det med nätverk, är jätteviktigt. Men det finns också och det låter lite tråkigt, men det finns en ekonomisk aspekt också som man behöver fundera på i de här sammanhangen. hur kommer min ekonomi se ut? En hel del av kvinnor som jag träffar har aldrig varit sjukskrivna. De har jobbat på. De vet inte vad de har för föräldrapenning eller vad det kommer innebära om man blir sjukskriven under graviditeten.
De vet inte vad VAB innebär.
Vet inte vad VAB innebär, vad det kommer kosta ekonomiskt och så vidare.
Mm.
Och det kan ju låta som en torr och tråkig sak när man nu ska göra det här stora, fantastiska för att få ett barn. Mm. Men det är ju bättre att tänka på det innan.
Verkligen. Så sant. Det är fint att även du landar i samma som jag. Att det är liksom en process som är viktig att gå igenom.
Ja.
Det är inte från liksom A till Ö. Det finns ingen knapptryckning i den här processen.
Nej.
Så, och plus att det blir också så att den här perioden när alla sitter hemma och funderar, som ju är, och som jag utgår från mig själv, förknippad med väldigt mycket rädslor och så.
Mm.
Då blir det också att man målar upp stora orosmoment eller orosmål som inte liksom finns någon verklighetsförankring i. Som är mycket bättre att liksom prata med folk om och ta reda på. Det är ju det alla säger sen, som alla som är minst, om jag bara inte hade tänkt så mycket på det här, var onödigt. Jag skulle istället ha tänkt på det här. Så det är ju bättre att ge sig ut och prata med oss inom professionen, om jag får lägga till mig själv där. Och få hjälp och stöd och hur man kan tänka så det blir bra.
Ja, och jag tror många tror att när man kommer till dig eller mig så ska vi bara prata om hindren, det besvärliga, jobbigt och oro och har du tänkt på det och så. Men det finns ju också, jag tycker att man måste tänka i de här banorna, vem ska jag dela det här roliga med också?
Ja.
Vem ska vara del av mitt barns utveckling? Och det finns väl också en fördel att vi har kommit så långt i utvecklingen att vi kan skypa, zooma, man kan dela med sig av allt som ett barn ger som är njutningsfullt, inte bara vabben och halsflussen och hela den där biten
så
som man känner
sant.
Sig ensam i,
utan
när man får sin första tand så kan man visa upp det och man kan, och det är ju inte alls säkert att man kommer vara ensamstående om man har fått hjälp, men allt det här är ju också en viktig del.
Ja, verkligen. Alltså det är så
för att
sant.
Stärka både barn och mamma och medföräldrar eller föräldrar.
Så alla ni lyssnare ute som sitter och är rädda för den psykosociala, vad säger man? Utredningen, bedömningen
tror jag många säger.
Det hade ju varit mycket bättre om det hade hetat det psykosociala samtalet eller något.
Ja,
ja.
Och det finns ju ingen officiell benämning på det, men det har blivit så. Det är väl lite grann som man säger fyraårskontrollen, men det är så där jättemysig egentligen. Det är väl att det låter som bilprovningen.
Ja.
Men det är ju inte det, utan det är också för att titta på utveckling och nej, man ska inte vara rädd för det här samtalet. Man ska faktiskt tror jag, och jag hoppas att man får ett kunnigt möte med någon som har läst på och vet vad vi vet idag och vad vi har för chanser och möjligheter och allting annat som ingår i det.
Det är också det nästan alla vittnar om. Och varför var jag nervös för det här? Det var ju jättebra. Det är liksom den vanligaste kommentaren inför det där, eller efter det samtalet. Du Gunilla, om vi ska gå tillbaka till det här med eftersom du har sån stor erfarenhet av att rekrytera donatorer. Alltså vilka är de här människorna som blir donatorer?
Och då kan vi egentligen bara svara på vilka de svenska donatorerna är. Och det är de som blir accepterade. Det har vi faktiskt, vi har följt donatorer i 15 år och ska fortsätta följa dem. Det är personer som är i sin läggning, i sin personlighet, generös av sin natur. Man är mogen. Jag brukar säga att man är en person som, har man satt båten i sjön så ror man den i land. Man tar ett ansvar. Och det är precis det vi behöver på klinikerna. Vi kan inte ha donatorer som säger att man kan inte komma idag, jag hade ingen lust. Eller jag vill inte göra något ultraljud idag, det känns som det regnar ute och jag sitter heller hemma.
Nej, men alltså nej, det är
man
ju en måste ganska omständig vara, process.
Omständig
liksom.
Process, man måste veta vad man går igenom. Det är en oerhört kostsam process.
Både för män och kvinnor. Ja.
Både för män och kvinnor. De ska komma på olika tider som passar oss inom sjukvården. Men det är också en psykologisk bedömning och process. Och man måste förstå vad det är man gör. Och det är ju inte så lätt att veta. Det är också därför vi har lite åldersgränser. Mm. Vi säger att man ska vara 23. Och jag tycker kanske man behöver vara 23, 24, 25. Där, när man påbörjar en process. För man behöver veta lite om sig själv. Man behöver veta lite om sin familjebakgrund. Och det går ju inte att ångra sig när man väl har gjort det.
Nej, just det.
Och man ger bort något. Man ger bort en cell.
Mm.
Man ger inte bort ett barn. För det fixar mottagarna. Eller mottagaren.
Så donatorerna behöver ju också få kunskap på samma sätt.
Ja, och vad händer i senare i mitt liv? Vad händer om jag får en partner som tycker det här verkar jättekonstigt att jag har gjort det här? Vem ska jag då prata med? Vad händer med mina egna barn när någon helt plötsligt tar kontakt om 20 år och säger att du var min donator?
Mm.
Ja, men det vet vi inte.
Nej.
Men vi måste kunna föra ett samtal om det här.
Mm.
Och de donatorer som blir accepterade och som kan reflektera i tankar, det är ju sådana personer vi vill ha, och det är väl ofta sådana personer vi har också.
Mm.
Hur det ser ut i andra länder är ju lite mer gissningslek i vissa sammanhang, utifrån att man kan vara anonym, man kan få mycket mera pengar för sin donation. Man kan ha egenskaper som man på något sätt kan sälja. Man kan också tänka sig att man inte vet hur många barn man ger upphov till och vad det kan få för konsekvenser när man sen lägger ut sig på olika sajter med DNA och annat och ingen har pratat med en om det.
Mm.
I Sverige får man ge upphov till barn i 6 familjer och vi har räknat på det och tittat på att det är ungefär... Av ett land med vår storlek så är det en bra gräns. Mm. Också utifrån att inte träffa ett halvsyskon och så vidare. Men donatorerna själva tycker också att ungefär...
Det känns rimligt.
Det är psykologiskt rimligt. Mm. Får man donatorer från andra länder så kan man faktiskt ha gett upphov till 100 barn, 110, 120 barn. Och det är en annan... Alltså då måste man... Det måste man förstå.
Ja, jag tänker också att de donatorer som sätter det där i system, för det finns det ju de som gör.
Mm.
Alltså att till exempel på någon av spermabankerna i Danmark, och så ser de till att fylla kvoten i varje land, liksom, betar av land efter land.
Mm.
Så här, det är ju någonting bakom det som känns lite halvosunt, tycker jag.
Verkligen, och kanske också blir en diskussionspunkt för barnet i framtiden.
Verkligen. Mm. Och sen tänker jag, det finns ju de svenska män som också gör så utanför systemet. Alltså försöker sälja sin sperma, vad ska man säga, på svarta marknaden. Mm. Så det är därför jag i podden och som privatperson också är så tydlig med att gör inte det.
Nej, och där måste man, då förstår man inte konsekvenserna i en framtid för sitt barn.
Exakt.
Och hur man etiskt ska försvara det, eller moraliskt, eller vad man nu vill lägga för aspekter på det.
Mm.
Men det blir ju ett...
Det är därför det svenska systemet ändå, för det som talar, man skulle liksom hävda mot, alltså de som säger emot mig där, det är ju de som säger, men alla har inte förutsättningar och det kostar massa pengar och så. Det är därför det är så fantastiskt att det faktiskt finns de möjligheter som finns i Sverige.
Mm.
Så man måste bara veta om det innan man fyller 40.
Att man ska, exakt. Att man,
apropå våran snack om planeringen.
Ja, nej, men precis.
Att det är liksom, det är inte heller en rättighet att få barn, ska vi komma ihåg.
Nej, och också det här då, om man inte har förutsättningarna eller inte fått behandling godkänd till exempel, så kanske det finns ett skäl till det.
Ja.
Som inte det hjälper inte upp situationen att man går på svarta marknaden då.
Nej.
Det kan faktiskt förvärra situationen.
Verkligen.
Man kan utsätta sig för en enorm risk.
Ja.
Och det är ingen rättighet att få barn. Det finns
inte det. Jag brukar säga att man har rätt till sin barnlängtan, såklart.
Absolut, och den tror jag är väldigt biologisk. Den finns i oss. Annars tror jag faktiskt inte, om vi ska vara riktigt ärliga, att det skulle finnas så många barn.
Mm. Det tror du rätt.
För det är ju inte bara en dans på rosor att få barn.
Oh no.
Nej.
Jag tänker också att det är viktigt, om man gör valet att bli donationsförälder, så tycker jag också att det är viktigt att man, det är ju, alltså, det är inte perfekta människor. Det finns ju inga perfekta människor.
Nej.
Så donatorerna är inte det heller.
Nej.
Så att man man måste ha det med sig på något sätt, tänker jag.
Men det stora jobbet att uppfostra ett barn gör ju recipienten, eller den som är mottagare. Men donatorerna...
Recipienten, det har jag aldrig tänkt att jag är. Men
det säger vi ibland. Ja, precis. Man är mottagare, man är en recipient av någonting. Man måste som donator, tycker jag, verkligen förstå att man har inga rättigheter och inga skyldigheter.
Nej, och det måste ju även recipienten förstå.
Precis. Man kan inte heller förespegla sitt barn att du ska få träffa en jättemysig man som har donerat.
Verkligen inte.
För alltså, det har man ingen aning om. Vi vet ingenting om hur
här
det...
Här finns det mycket frågor, känner jag. Men nu är ju våran tid slut för idag. Men Gunilla, jag tänker att du kommer komma tillbaka snarare än vad du vet om.
Härligt, tack.
Du, stort tack för att du ville vara med och prata om det här med mig.
Tack själv.
Och till alla er lyssnare vill jag säga att min digitala samtalsgrupp börjar nästa vecka, och det finns faktiskt en eller kanske till och med två platser kvar, så missa inte att höra av er på info@jagvillhabarn.com om ni vill vara med i den. Alltså digital samtalsgrupp för självstående. Kolla på Instagram, där finns det massa information om det. Tack för idag, hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.